Ja, i några församlingar, men framförallt här i Skellefteå. Men det är rätt många år sedan. Men jag snappade upp en historia. Jenny, jag kom på en historia. En sån där predikanthistoria apropå det här med lister på döda människor. Det var så här att, och ta det med en nypa salt, men jag tror att det mesta stämmer. Seger Hjelm, hur många har hört talas om honom? Rätt många. Det berättas om honom att han var pastor i en församling, och när han slutade där så var det någon som tyckte liksom att det var lite oordning i matrikeln. De tyckte att det liksom inte det borde ha varit bättre ordning, så att han frågade varför gör du inte, jag minns inte om han precis hade slutat eller om det var i slutet av hans gärning, då var det någon som frågade men varför har du kvar de döda i matrikeln? Det är ju de enda säkra korten jag har. Och jag tyckte det var lite roligt det där. Alltså, det var ju de här som hade gått hem till himlen. De var de säkra han hade. Tack vare Jesus. Så är det ju med oss. Jag vet inte om allt stämmer. Jag tror att det var i Södermalmskyrkan han jobbade eller något sånt. Jag tar det för vad det är. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här idag. Vi ber, Herre, om din nåd och hjälp, Herre. Jag ber om din nåd och hjälp att förmedla ditt ord på bästa sätt, Herre. Som du vill. Och det du vill med oss, Herre, att det får ske, Herre. Amen. Hanna predikade i sin årsmötespredikan. Då lärde hon oss inte bara lite granna. Utan hon predikar om äldstes vision att flyga högre, att dyka djupare, att gå längre. Och i årsberättelsen så hade hon, tar jag en liten passus, en dröm om att våra liv ska bli än mer förankrade i relationen med Jesus. Och att vi får växa i de vi är i Kristus och i de gåvor Gud har lagt ner i oss. Jag tycker det är så fint det där i relationen med Jesus. Jag har fått förtroendet att predika om just det här med att dyka djupare. Vi ska titta på det idag. Vi läser Efeserbrevet 3. Du kan vänta med den först. Jag läser först, jag har några bilder, bara några få bilder. Men vi läser först Efeserbrevet 3. Slutet av det kapitlet. Det är förbön för församlingen är rubriken i nya översättningen. Därför, alltså från 3 och 14. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin rikedom, i sin härlighetsrikedom, ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Det är ju knappt som man vågar predika om en sån där text. Den är ju så stark. Men jag ska i varje fall ge mig på det. Men jag kommer inte att gå igenom allt det, för att det är så oerhört. Det finns så mycket oerhört. Många oerhörda rikedomar i den texten. Och det är ju inte underligt att det är Paulus som lyfter fram det här. Han är ju speciell på många sätt. Finns de som menar att han är egentligen den enda lärde i av Nya Testamentets författare. Han var ju skriftlärd, satt vid Gamaliels fötter. Han var retoriker också, uppväxt i Tarsos. ett ställe där det var ett centra för lärdom och kunskap. Men han sa ju vid ett tillfälle att jag räknar allting annat som en förlust. Eller han beskrev det som att det är ingenting jämfört kunskapen i Kristus. Eller egentligen relationen med Kristus som han hade upptäckt. Och det andra är ju det att han tjänstgör ju, han förmedlar ju sin evangeliet till nationerna. Ibland säger vi hedningarna, det låter lite nedlåtande. Vi är ju alla en del av nationerna, de som står utanför Israel. Israel är ju liksom det centrala, sen nationerna får också del av det här. Genom Paulus förmedling i det här fallet. Och det är så starkt det här när han säger, därför vill jag falla ner på knä för fadern. Han återupprepar en tanke som finns från vers 1. Om ni tittar det så ser ni, därför vill jag. Och så sen börjar han förklara andra saker. Han kan inte liksom, det blir en lovsång, en beskrivning av Guds hemlighet. Och i sin tur går det här tillbaka till andra kapitlet. Det sitter som ihop i fina, som ett pärlband skulle man kunna säga. Därför böjer jag mina knän för fadern. På grund av allting som Gud har gjort i Kristus vill han gå ner på knä. Och det uttrycker vördnad och respekt och kapitulation. Ingen underkastelse. Ingen, inte liksom en underkastelse inför en monark eller en despot eller så, utan inför fadern. Den som bär allt i sina händer och som kan föra oss in i sitt rike. Jag har en respons till en kärlek som bara en kan visa. Den stora kärleken genom Jesus som han har visat genom sonen i anden. Han har gett oss det här. Och ni, i den här lovsången här var det ju att you have created all the world but you know my heart. Det är så fint tycker jag, den här storheten av att vi sträcker oss i lovsång, vi sträcker oss till Gud, men innerst inne så är det ju i vårt hjärta, det är ju där han vill bo, det är där han vill ha gemenskap med oss. Du kan lägga upp första bilden där. Bra, tack. Du har gjort en, du la till ytterligare en grej där. Det här är då, nu ska ni inte få hicka eller få någon fullständigt, om du backar lite grann där. Ja. Jag har en översättning som jag tycker väldigt mycket om. Det är en översättning som man har jobbat med i många år. Den heter The Translator's New Testament. Och det är en där man har från många olika håll försökt att spegla hur man ska översätta olika saker. I det här fallet i Efesierbrevet så är det en väldigt fin översättning. Och nu får jag stå lite snett så här. Jag ser det ju där också, men jag ser nog inte allting. Ja, möjligen. I pray that out of his glorious riches he will grant you strength and power through his spirit in your inmost being, so that through faith Christ may dwell in your hearts. I pray that you may be rooted and grounded in love, so that you may be fully able to grasp with all God's people what is the breadth and length, jag vet inte exakt uttal, and high and deep of Christ love. I pray that you may know that love which lies beyond all knowledge and so be filled with all the perfect fullness of God. Du får bortse från mina uttal, men det som är så fint här tycker jag, stryker under det här, det är vår innersta var. Jag tycker det är en så fin översättning att han ska ge oss styrka till vår inmost, inte inner being, your inmost, det vill säga det allra innersta rummet. Och att Gud må bo i våra hjärtan, jag kommer till det. Och de här olika uttrycken här återkommer jag till också. Hur ska vi kunna nå djupare som församling och som enskilda? Jag ska ta upp tre tankar som texten tar upp, och det är den inneboende Kristus. The indwelling Christ, bilden av ett hem, lyfts det fram där. Och den stadiga roten, bilden av en växt, vars rot tränger ner djupt ner i jorden. Och något som ingen klarar på egen hand, och det är det sista som kanske vi, ni har säkert hört talas om det här med roten och hemmet och så vidare. Men just det där sista, att vi endast kan göra det tillsammans med de heliga, ska jag stanna inför också. För det första, att Jesus får bo och leva i oss. Att bo är ju ett vackert ord. Det är att vara hemma, skulle man kunna säga. Det grekiska ordet här är det är katokeo. Katokeo, som kan närmast översättas att leva i, att ha sin boning i. Och man skulle också kunna säga att vistas, att dväljas, att ta utrymme. Verbet och oikeo motsvarar substantivet oikos, som betyder hushem. När vi pratar, när ni vet, när det etablerades det här med husgrupper och cellgrupper, så var det väldigt mycket kring detta med hem, hus. Så att här skulle man kunna säga hjärtat som ett hus. Hjärtat står i Bibeln för vårt allra innersta rum. Och vi ska se en liten spännande sak. Om du lägger fram nästa text. Det här är ju då den känd för den judiska trosbekännelsen, men den här är ju någonting som gäller alla, som är, även gäller inte bara judar utan hela, som gäller kristna. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och älska Herren din Gud i hela ditt hjärta och i hela din själ och i hela din kraft. Varför plockar jag fram det här? För ni är ju van med att det står av hela din kraft och genom och så vidare. Det är så här att jag råkar snubbla över en möjlighet att gå en liten kurs i hebreiska. Och det här är via Bilda. Och det har berikat mig så oerhört mycket. Och då kursledaren gick igenom just den här texten och beskrev det så oerhört fint. Därför att om man översätter endast ett enda litet ord, förstår ni. Och det är att översätta ordet bett, som egentligen är första bokstaven i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och vi har det också i begynnelsen var ordet. Vi har det där också. Det är alltså ordet i, som uttrycker befintlighet, det vill säga var någonstans någonting är. Och då skulle man kunna säga så här, att hon menar att det är faktiskt, man kan översätta det här ordet med i istället för av. Då framträder en annan bild. Hjärtat kan bestå av olika rum, olika delar. Vi kan till exempel ha ett delat hjärta, som ni vet och som ni har hört. Det är något som i det här fallet, att älska Gud, det ska genomsyra vårt hjärta. Hela vårt hjärta, alla våra rum. Det är det som är tanken här. Älska med hela ditt hjärta, hela, alla rum, alltihop, hela vårt väsen och våra handlingar. Därför att det står ju väsen, själ, som också kan översättas till personlighet. Eller väsen, och så sen våra handlingar, vår kraft. Den tanken kommer inte riktigt fram i vår översättning. Men om man ordet bett i det här fallet, som betyder, som översätts ofta med i, så skulle man kunna säga älska Herren i hela hjärtat, i hela känslan, i hela personen, i väsenet och i handlingarna. En sak som jag vill uppmärksamma oss alla på, och det är att ordet älska står inte i befallande form här. Det är som ni ser det. Ni har ju ofta hört, du ska älska Herren din Gud. Poängen som den här kursledaren lyfter fram, vilket jag tycker jag tar med mig det här, det är det att det är bara ordet hör som står i imperativ, det vill säga befallande form. Schema Israel. Schema, därför har vi ordet schema också. Schema Israel, hör. Hör, lyssna Israel. Och sen kommer då älska Herren din Gud. älska. Inte du ska, inte något tvingande. Peter Halldorf gör oss också uppmärksam på att femte Moseboks första ord är just ord. Debarim, och de första orden i dekalogen, det vill säga det vi läser de här och på andra ställen också, hör i början, och så sen har vi det här ordet, i början var ordet. Då säger han så här i den här stora tjocka boken om Jeremia, den är fantastisk, och där lyfter han fram så här: det första Gud gör är att tala. Det första människan förväntas göra är att lyssna. Jag tycker det är så starkt. När vi lyssnar till Gud får Gud möjlighet att tala till oss. Vilket väcker vår respons, vår kärlek till honom. Och då är frågan, prioriterar vi lyssnandet? Så man kan säga så här, att älska är en följd av att vi lyssnar. Om vi lyssnar till Gud, och vi får bara veta att han älskar oss. Om ingen av oss, eller egentligen så här, om alla av oss verkligen förstod hur mycket Gud älskade oss, då skulle vi aldrig slå ner oss själva och tänka hur dåliga vi är. Vi skulle bara tänka, tack Gud att du älskar mig trots att jag är som jag är. Vi skulle bara ta till och bara tacka Gud och vara mera tacksam. Det är så stort det här. Jag ska berätta med en liten egen erfarenhet. Min kloka fru, hon tog med mig en gång på en retreat. Jag hade inte fattat det där med retreat. Hade fullständigt, jag förstod det inte. Och jag tog med mig böcker. Jag vet inte vad jag höll på med då, men jag tog med mig böcker och jag läste och jag höll på där. Och jag skulle vara stilla en dags retreat, förstår ni. En dag, då hinner man inte mycket. Och jag läste och jag skrev, jag var inom i skrivprocess och så höll jag på där. Till slut sa hon, men du behöver inte hålla på och skriva och läsa, utan bara vara, lyssna. Så nästa gång då sa hon, då tar du inte med dig någon penna eller någonting. Jag minns inte exakt hur hon uttryckte, jag skulle inte ha med mig någonting. Nej, okej. Så jag gjorde det. Och vet ni att jag har aldrig varit... Det var första liksom uppvaknandet. Hur viktigt det är att bara vara, att lyssna. Och när jag då började liksom släppte allt det där. Och jag började lyssna. Ja, men det var ju inte så många som sa så mycket på den där retriten. Vet ni. Det är ju ganska tyst. Men det var så mycket annat som började prata med mig. Att när vi höll på åt till exempel, när jag liksom saker och ting som vi tar för givet. Och jag bara, men tack Gud. Saker som bara talar till mig om Guds kärlek. Och jag började gråta till slut. Alltså. Det är bara, jag kände bara hur stor Gud är och så vidare. Så att den erfarenheten, den bär jag med mig djupt. Jag tackar min fru att hon var så klok, att hon liksom pekade på det här. Hur viktigt det är liksom att lyssna, att ta in. Det är därför Jesus gick, det står ju, att han drog sig undan. Reträtt skulle man kunna säga. Han drog sig undan för att liksom vara laddad inför stora slag, skulle man kunna säga. För det var verkligen andliga slag ibland för honom när han var med om saker och ting, och när han skulle gå in i viktiga delar så att säga i sin tjänst. Han drog sig undan. Vi behöver det. Och det är inte alltid att vi förstår det. Vi behöver dra oss undan. Och jag tänker, ni kanske såg att jag var här och höll på och kände på den här skivan, och jag tänkte på det. Det är som en synvilla där. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Man tror att det är någonting här på ytan, men egentligen är det på undersidan som det är någonting. Och jag tänker, så där kan det faktiskt vara för oss också. Att det här inre livet speglar sig. Kommer ut i det yttre. Och har som betydelse för oss. Vi ser inte alltid det där inre. Men vi behöver det. Det är absolut viktigaste. Det är att vi har vårt hjärta. Att vi lever i relation med Gud. Jag fick ett ord i morse när jag bad. Det är Ordspråksboken 4. Vi går till det, därför jag tror att Gud vill säga dig någonting där angående det och till oss alla. Då står det så här i Ordspråksboken 4. Det är en fars förmaning till sitt barn. Det är starkt hela den. Ni kan läsa hela den där när du kommer hem sen. Håll fast vid mina ord, står det i 4:e versen. Ordspråksboken 4:4. Håll fast vid mina ord. Följ mina ord så får du leva. Och sen går det vidare till 20:e. Jag hoppar till 20:e versen. Min son och min dotter, skulle man också kunna säga. Lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt dem som den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Djupt i ditt hjärta. Och jag tror att 4:e versen här kan man översätta ordagrant kling. Alltså jag såg en översättning på engelska. Let your heart cling to your word. Alltså hålla fast. Ungefär som en, ni vet när två förälskade par är riktigt kära varandra. De är som frimärken mot varandra. Låt ditt hjärta vara som ett frimärke mot Gud och hans ord. Alltså att man klänger sig fast i kärlek. Därför att det är någonting djupt. Något behöver ske i vårt hjärta. En tanke som återspeglas här, när vi går tillbaka till texten då, Efesierbrevet 3, 16-20. Och jag tror att om du tar nästa, jag glömde faktiskt en grej, men det är egentligen när jag sagt, om du bara trycker fram det, så är det egentligen det där. En punkt till, ja. Älskaren följer av att vi lyssnar. Kärleken genomsyrar alla delar av vårt hjärta och så vidare. Du kan ta nästa bild också. Den där bilden tog jag när jag var på semester nu i sportlovet. Den talar till mig så otroligt mycket, det trädet och de där rötterna. Jag måste säga, jag har en svaghet för träd och rötter. Alltså det är så mäktigt. Det har ändå varit någon, jag vet när jag predikade någon gång, och så var det någon som sa, som tyckte när jag pratade om det där, men du hugger ju ner dem. Jag gillar ju det där med att såga ut och fälla träd också. Så det är lite motsägelsefullt. Men alltså just det där med, kolla, rotsystem som bara tränger ner och fyller och liksom har den här funktionen. Nu är vi på andra punkten, att vara fast rotad och grundad i kärlek. Bilden av ett träd. Hur fungerar ett träds rötter? Har ni tänkt på det? Ja, rötterna har två viktiga funktioner. För det första, de grova rötterna förankrar trädet i marken så att det blir stabilt. Därför står det egentligen firmly rooted, alltså stadigt rotat, står det egentligen här. Och det är nästan bilden av ett hus också med grund. Men jag tror att det är mer utav att få trädet att vara grundat. Så att det står, utan en effektiv förankring kan trädet inte fullgöra sina livsfunktioner. Och där har jag faktiskt bara slagit på nätet och kolla trädens fysiologi. Gör det själva får ni se. Ni får en hel predikan bara att se. Trädens fysiologi, fantastiskt. Och då är till exempel eken har djupgående pålrötter. Eken är ju fantastiskt. Det här är ju en annan typ av träd. Jag vet, det är en trädgård det där. Där vi var. Det är en trädgård och jag vet inte exakt vilken typ av jag tror inte att det är djupa pålrötter. Där verkar det liksom vilja sprida ut sig. Men eken som står ofta väldigt lång, som blir gammal, har djupgående pålrötter. Ni vet granen, den har ett utbrett system. Men vi behöver inte gå in djup på det. Det andra det är ju att de fina sugrötterna absorberar vatten och de lösta näringsämnena som finns i vattnet som suger upp från marken. Så upptagningen då sker av den här näringen sker via rothåren som ständigt nybildas när roten tillväxer. Och då går mina tankar till, låt det förnyas genom anden som bor i ert sinne. Låt det förnyas, ständig förnyelse, rotrådar som får växa ut och hämta ny näring från Gud. Men vi ska också föra över det till en hel församling, en kropp. En församling som är djupt grundad i kärlek, i agape, för här är ordet agape, kan växa och bära god frukt. Och nu ska jag ta en liten klunk så ni får tänka efter. I församlingen kan det vara så här faktiskt att rötterna kan bli skadade. Vi kan skadas, våra rötter, men också i en församling. Jag vet inte, man kan tänka lite fritt här. Vi ska akta rötterna. Rötter som slits av kan leda till omfattande skador som inte syns. Skador på någon betydande del av rotsystemet ger skador på kronans motsvarande sida. Jag har själv jobbat i skogen och vet hur man, när man har skadat rötterna, att man har kanske varit där med motorsågen eller att man har kört över med någon stor skogsmaskin, det påverkar växten. Och då är frågan, det här, hur stadigt rotade är vi egentligen och hur rädd om rötterna är vi? Och hur djupt förankrade i Guds kärlek är vi? Och varför är kärleken så viktig i en församling? Varför är kärleken så viktig i ditt och mitt liv? Ja, därför att vi lever av den. Vi styrs och drivs av den. Olof Holmgren var ju med här på den här kyrka i småstad och citerade Harry Monsus, som jag har lyssnat till. Och ni kanske har, hur många har lyssnat på honom vid något tillfälle? Några. Harry Monsus. Han sa ungefär så här. Jag tror att 80%, han talar lite på finska, liksom finsk-svenska. Jag tror att 80% av det vi gör i församlingarna styrs av dåligt samvete. Jag tror att det ligger mycket i det. Att, vad är det som driver oss? Vad hämtar vi näring från? Och jag har känt det många gånger i mitt liv, hur jag mer har varit styrt av dåligt samvete än verklig kärlek. Plikt kan styra oss. Plikt är inte dåligt. Vi behöver det. Det är bra. Vi behöver för att kunna ställa upp och göra saker. Men det får inte ta över. Utan det är viktigt att vi håller löften och så vidare. Men det får inte vara dåligt samvete. Tänk 80%. Det är ju fruktansvärt. Om vi skulle ta bort allt det där, hur skulle det funka? Jag tror att vi behöver återerövra, återupptäcka, återuppliva det Gud verkligen har tänkt. Han vill att vi ska vara styrd, fylld av kärlek. Då kommer vi djupare. Och en viktig förutsättning för att nå djupare är att vara rotad och grundad i Kristi kärlek. För där finns livsbetingelserna. Vad blir följden? Jo, då har vi det tredje, sista punkten. På det att, en grekisk sats här då, en nu kommer någonting som är följden av någonting annat. Jo, för att, så att ni tillsammans med de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet. Egentligen är det omöjligt. Den där texten är omöjlig. Vi kan inte fatta. Det är det som är det speciella med det judiska tänkandet. Man beskriver någonting och det är för att vi ska fatta. Det här är fullständigt, det är omöjligt. I judisk tradition så kan vi så illustreras det ofta med bredd, höjd och djup och längd. Det är liksom det är omöjligt att fatta. Det är omöjligt att förstå. Och därför kärleken ligger bortom all kunskap och mänskligt intellekt. Vi kan inte förstå. Ta bara till exempel psalm 139 där det står att vi kan inte, när man läser den så känner man bara, jag det är så stort, jag kan inte förstå det, men jag är älskad. Jag är älskad av Gud. Och vårt personliga förhållande till Kristus, det är långt viktigare än den faktiska kunskap vi kan skaffa oss om honom. Och det är så lätt när man börjar liksom, man läser om en massa saker och man kan bli jättepeppad och tycka att det här ger så mycket och så vidare. Och man fyller sina tankar. Men det är absolut, det är härligt. Men det absolut viktigaste, det är att du får gå in i hjärtat. Vi kan endast leva som Gud vill om vi lever av den inneboende Kristus. Ta bara till exempel kunskapens träd och livets träd. Jag ska inte gå in och ha någon utläggning om det, men tänk på kunskapens träd. Livets träd. Det är två träd som står mot varandra. Kunskapens träd på gott och ont. Jag lyssnade till Frank Viola som sa så här. Han citerade Dietrich Bonhoeffer som nazisterna dödade på grund av att han var så radikal. Han stod ju för någonting annat. Dietrich Bonhoeffer säger så här: ät av kunskapens träd på gott och ont är essensen av vad religion är. Religion undervisar dig hur du kan skilja mellan gott och ont. Religion undervisar dig att göra ditt yttersta för att undvika det onda och göra det goda. Jag vet vad jag pratar om, för jag har religion i mitt ämne. När jag undervisar om religion, ibland känner jag som inte så, det känns otillfredsställande när man vet att egentligen är det något djupare än just det man undervisar om, så att säga. Det funkar helt enkelt inte. Det är som att säga till en fågel att vara människa, menar Viola. Det är som att som vårt försök att som människa leva som Gud. Det går ju inte. Vi klarar inte av det. Det är två helt olika livsformer. Därför behöver vi det som då är livets träd, som livets träd symboliserar, det är ju den inneboende Kristus. Som bara, när han får leva i oss, då kan vi börja förverkliga det Gud har tänkt med våra liv. Och den spanske hovmannen Raymond Lill, han sa, som ledde på 1200-talet och missionerade bland muslimer i Nordafrika, han skrev: den som inte älskar lever inte. John Stott skriver i den fina boken Lärjunge. Om ni inte har den, skaffa den. Den är fantastisk. Ni kan få låna den av mig. Det är bara att ni hör av er. Den är jättebra. Han säger så här: att leva är att älska. Och utan kärlek faller människans natur sönder. Det är därför alla söker sig till äkta, kärleksfulla relationer. Vi faller sönder. Jag har nyss upptäckt en sak när det gäller, och det här borde egentligen Lennart, han kan det där. Han skulle kunna predika om det där, om de inre musklerna. De inre strukturerna i en människa. Jag har haft problem sedan ganska lång tid tillbaka med, och jag har fortfarande, jag får jobba med det, med min rygg. På grund av en olycka. Och kom i kontakt med faktiskt också via min kloka fru. Som har pekat på det här. Detta med postural träning. Att träna de inre musklerna. Och jag måste säga, och det ordet postural kommer från, man skulle kunna säga posture, hållning. Och det kanske är det som tänker, ja men det är en ny fluga. Nu är det, då kommer det säga någonting annat. Men det har visat sig att egentligen kan man väl säga så här. Att precis som trädens rötter stabiliserar ett träd. Så behöver vi också stabilitet i vår kropp. Och som jag läste här. Utan kärlek faller människans natur sönder. Så menar man inom den här, när man då jobbar med det här, att egentligen kroppen, våran kropp, den är egentligen det naturliga att den vill kollapsa. Om vi inte skulle få en bra inre struktur så skulle vi bara kroppen falla ihop. Vi behöver både de yttre musklerna som bär upp oss, men de här inre musklerna från långt ner i ryggraden upp, ända upp till längst upp hit, så är det så att säga inre muskulatur som gör att vi kan stå på ett, ja, men som fixar till vår hållning så att säga. Men vi har glömt dem där. Det är mest den yttre muskulaturen som då får kompensera, som du säkert får undervisa om i de du träffar, som helt kompenserar, och då drar det snett och det blir helt enkelt inte bra, därför att de går in och kompenserar. Men får vi de där inre, den inre muskulaturen, och det är de allra innersta, inte bål och allt sånt här som vi pratar om, bålträning och ja, men ni vet, som gör att du får en stabil struktur för ryggen och så vidare. Men jag har upptäckt faktiskt, det är ju så länge sedan jag var med om det där, men jag har upptäckt att bara efter några få gånger så känner jag, amen, musklerna hittar ju hem. Och jag tror att det kan vara så också med kroppen. Jag tar det som en bild. Jag är på gång med det här, men jag tar det som en bild på kroppen. Församlingen, vi behöver det här inre. Och då kommer jag till det slutliga här då, att vi behöver varandra. I min bön kring texten så fick jag syn på tanken. Vi kan inte uppnå det här själv. Inte i den här församlingen. Vi kan inte dyka djupare, nå djupare. Bara i oss själva. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra som medlemmar. Men vi behöver också andra kristna. Därför, vad står det här? Jo, det står här, tillsammans med alla de heliga. Vi behöver varandra. Vi klarar inte av det. Vi tillsammans med allt Guds folk. Jag tar en illustration igen. En trädsrötter, och det är från den här trädens fysiologi. En trädsrötter växer ibland ihop med rötter av sina artfränder. De som är liksom är till och som är i samma art, i samma släkt och så vidare. Och för det mesta så är det liksom bara positivt. Träden kan på så vis hjälpa varandra med utbyte av näring och vatten. Man upptäcker, man får tag på nya saker. Det ligger någonting i det. Nu ska vi lägga upp sista bilden, för nu ska jag inte hålla på längre. Nu håller ni på. Nu ska vi gå in för landning här. Levi Petrus. Det berättas om den unge Levi Petrus att han utmanades av den norske predikanten T.B. Barrett. Han gick fram i något sammanhang. Han sökte Gud, Levi Petrus. Och så fick han de här avgörande frågorna av T.B. Barrett. Han ställde dem konkret till honom. För han var i djup nöd, ville verkligen leva för Gud. Och så ställde han de här frågorna till Petrus. Vill du bli vad som helst för Jesus? Vill du göra vad som helst för Jesus? Vill du gå vart som helst för Jesus? Levi Petrus har berättat senare i något sammanhang att han då tänkte, om jag svarar nej på dessa frågor kommer jag att bli olycklig hela livet. Vägvalet blev alltså allvarligt för honom. Men han svarade på ja på frågorna och sedan återberättade hur han kände att hans inre fylldes av frid. Men om du lägger på den sista också, så vill jag ge vidare den här frågan till dig. Ta de här frågorna som du hörde, som T.B. Barrett ställde, utmana dig, men ta den här också. Vill du älska Herren din Gud i hela ditt hjärta, i hela din person och i alla dina handlingar? Vill du det? Jag slutar där. Tack Herre för att vi får komma inför dig Herre. Och vi får be om din vilja, att du ska tala till oss Jesus. Vi ber Herre att du ska tala till oss på alla plan, Herre, om vad du vill, Jesus. Tack, Herre, för att du vill utmana oss. Du vill röra vid våra hjärtan.